Sådär ja.
Sådär ja. Nu är alla med.
Nu är alla med. Mikrofonerna är på.
Mikrofonerna är på.
Och vi kör och ser vart vi hamnar.
Ja.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Janne Ström.
Ja, det här. Köra vart, och se vart vi hamnar. Det var vad vi gjorde nu i veckoslutet.
Ja.
Som, för de som inte vet, så bor vi numera i ett väldigt vidsträckt fängelse,
ja,
vid namn Nyland.
Ja, Nyland är ju då landskapet vi bor i.
Det sydligaste och rikaste landskapet i Finland.
Och det bästa på alla sätt och vis.
Naturligtvis, ja. Ja. Det var någon som hade räknat ut, ifall Nyland hade varit en självständig stat, skulle vi ligga på 15:e plats i förmögenhet per capita. Alltså BNP per capita.
Vadå, i världen?
Ja.
Nej.
Ja. Det var rätt bra.
Ja, helt okej.
Okay. Ja.
Men det finns ju, okej.
Okay, sen är vi ju...
Invandraren då ställer den enkla frågan. Finns det någon sån rörelse i Nyland?
Inte än.
Inte
men
än.
Nu, efter den här. Uh-huh. Efter att Finland avskärmar oss från moderlandet på det här sättet. Uh-huh. Styrmoderligt kan man nästan säga. Så börjar jag faktiskt fundera och skissa på en liten artikel om... Huruvida det här inte kan innebära en renässans för nyländsk identitet och exceptionalism av något slag.
Mm.
Jag är ju själv född i Nyland, men jag tillbringar största delen av min ungdom på annat håll. Mm. På olika håll. Eller ska jag säga, jag är född i Helsingfors, men jag bott i Borgå, sen jag gick i Vanda, Vasa en längre tid och sånt här. Så jag har aldrig liksom lyckats forma en nyländsk identitet. Och jag undrar om det finns en sån överhuvudtaget.
Jag upplever inte det överhuvudtaget. För att jag har ändå bott här ett gäng år nu, 16 plus, och inte vid något tillfälle har någon uttryckt någon som helst idé om detta.
Nej.
I skriftlig eller muntlig form skulle jag säga.
Nej. Jag funderar, var är det vi talar om Nyland? Det är, när det är valår så utgör Nyland ett valdistrikt, va?
Ja.
Eventuellt i väderleksrapporter.
Ja.
Om du studerar vid Helsingfors universitet så kommer du sannolikt i kontakt med Nylands nation.
Ja.
Är du man så kommer du i något skede att bli kallad till Nylands brigad, eventuellt om du är finlandssvensk. Mm. Och så finns förstås NJK, Nyländska jaktklubben.
Ja. Så, men allt det här upplever jag mer som, det är mer bara för att det ligger nära. Alltså, om du blir kallad till en viss brigad så det är liksom... För att den heter så där den ligger.
Ja, den har inget speciellt annat som gör den nyländska.
Nej.
Annat än att den råkar ligga där. Ja.
Nej.
Nej, det stämmer. Så är det säkert. Men så det är faktiskt inte i vardagligt tal som någon nämner Nyland.
Nej.
Och jag tänkte, kanske inte ens på samma sätt som man ofta nämner Österbotten som en enhet.
Det gör man ju däremot, ja.
Eller hur?
Absolut.
Ja, och människor som är från Savolax tycker om att tala om att de är från Savolax.
Nu ska man ju, i poddens anda, bara svävar över Östersjön kort och jämför med Stockholm, så är jämförelsen ganska exakt, tror jag. Att du kan absolut tala om regionala andor, för att ta pluralis.
Uh-huh.
Men ingen i Stockholm tycker att de är upplänning.
Det här? Nej.
Eller liksom... det är ingen som tänker så alls, skulle jag påstå.
Nej, precis.
Det kanske du tänker om du är Uppsalabo.
Det är administrativt utan mer, tänker du?
Ja, precis så. Och knappt ens. Ju.
Mm.
Alltså landstingen i Sverige är ju numera, för de har ju hand om sjukvård till exempel. Då,
precis.
Minst just nu, mycket mäktigare och mer omtalade. Medan landskap, tycker jag, om något har blivit mindre och mindre relevant ju äldre har blivit.
Ja. Och det är faktiskt på grund av att Helsingfors och Nyland delar gemensamt sjukvårdsdistrikt som vi nu sitter i vår fångenskap tillsammans med alla från Hangö till Lovisa i öster.
Mm.
Så som vi inte annars kanske delar någon gemensam identitet med oss här. Men tror du det kan finnas möjlighet här nu? Liksom?
Jag gick in för att roa mig själv, gick jag in på Osima som är Nyland på finska, på TripAdvisor.
Mm.
Och det gav ju ingenting.
Alltså.
Annat än just att det är en plats i världen där andra platser ligger. Det finns ju som ingen så här nyländsk liksom, turistbyrå som bara kom till Nyland. Förstås inte just nu speciellt, men inte annars heller. Och det ska man komma ihåg. Det är ju faktiskt så att det är inte bara vi som är avskärmade från resten av Finland. Det är ju resten av Finland som är avskärmade från oss också. Mm.
Jag undrar åt vilket håll gevärspiporna vid motorvägarna pekar nu.
Ja.
När de har dragit upp hönsnät och betongsuggor där.
Ja. Nu går det inte så många flyg till utlandet, men om man skulle vilja flyga till utlandet så gör man ju det helst från Helsingfors. Eller Vanda då.
Oftast, ja.
Ja, vilket ju då i princip är det större fängelse att vara utanför Nyland just nu än att vara i Nyland. Om man tänker så.
Geografiskt är det större dock.
Ja, det är
men,
sant.
Men det här... Ja, det kanske vi kan tillstå ändå att östra Nyland har ju en egen uppfattning. Östnylänningar kan man tala om, och västnylänningar. Men Nyland som helhet känns väldigt abstrakt och liksom klumpigt och oanvändbart.
Jag tror att, okej, säg att det här skulle fortsätta i massa
30 år.
Ja, då säkert skulle det komma att bli någon slags liksom identitet med den här gränsen.
Det skulle bli krig mellan Esbo och Sibbo.
Det blir väl alltid förr senare. men jag har väldigt svårt att se att det skulle finnas en grogrund för det faktiskt. Jag kan inte se det.
Mm. No, det är en intressant situation vi befinner oss i. Personligen tycker jag att det här är alldeles oerhört. Det är fel. Och det drabbar alltså den här. Jag skulle nästan gå så långt att säga att Finland är slut nu. När vi upplöste solidariteten landskapen emellan och gjorde klart att vi inte liksom kan dela på det här landet, så tror jag att det här kan få alltså massiva konsekvenser, oavsiktliga konsekvenser för uppfattningen om varandra i framtiden.
Ja.
Nylänningar, även om vi inte förekommer i våra egna tankar, vi som bor här som nylänningar, så förekommer vi ju i det övriga Finlands tankar som nylänningar, mycket mer frekvent.
Ja.
Och då i egenskap av malliga, rika assholes som kommer och köper upp stugor och köstränder och dyker upp med våra BMW-en liksom, och skräniga ungar som bara leker med iPad och inte förstår sig på att fiska.
Ja.
Och
det går att applicera på vilket land i världen som helst.
Det kanske så, ja. Ja, det är säkert samma med stockholmare också. Att, om man åker till en småstad så är det liksom en hembygdsplikt att dra hessabon på käften. Liksom.
Hela Änglagård bygger väl på den här.
Ja, så det att du sen liksom dessutom gör en sån här liksom ingrepp på nationell nivå och liksom säger att ni är nu liksom smittspridande råttor här nere i södern och får inte, vet du, vi ska inte ha med er att göra.
Mm.
Det här kommer att få konsekvenser, kanske inte nu, men den här bitterheten kommer att komma som ett brev på posten, alltså väldigt försenat.
Ja, alltså i Sverige är det ett faktum, och där har man ju inte ens begränsat folks rörlighet fysiskt än. Absolut rekommenderat ju, det här ordet rekommendation igen då som varit i luften, men där har du ju, alltså jag så sent som häromdagen såg jag att det var några stockholmare, stackars stockholmare nere i på Österlen tror jag var, som hade varit nere och fått så här lappar i brevlådan, åk hem.
Det ser du!
Ja. Och det är ju bara, naturligtvis är det bara en rim, det är ju bara en fullkomligt organisk konsekvens och följd av allt det här. Att i samma ögonblick som man slutar fokusera på främlingen utomlands, som kommer utomlands ifrån, och istället hitta någon som bor i landet. Självklart.
Ja.
Det är väl exakt samma sak.
Ja.
Och jag menar, det är inte så att jag känner någon rädsla som stockholmare. Eller liksom känner mig särskilt kränkt ens över detta. Men jag tycker att det är intressant som fenomen. Och jag tycker att det är exakt 0% överraskande.
Mm.
Det är så självklart att det här kommer. Det var ju skyltar uppåt norr också i Sverige. Där liksom man satt upp så här vägskyltar med åk hem igen. Liksom. Stockholmare vänd om. Och det är klart att man kan säkert rationalisera på olika sätt. Men säga att okej, just nu så finns det just den här starka relationen. Man ska inte åka runt och sprida den här sjukdomen. Fine. Men ingen ska komma och säga att det här inte också finns i en väldigt allmänmänsklig, bara rent agg mot att det här är ett problem och då måste det finnas någon som är skyldig till det här problemet. Ja, men låt oss peka ut någon.
Absolut, det är ju de här malliga Esboborna med sina skidboxar som kan åka först till Tyrolen på sportlovet.
Ja.
Och sen har de dessutom tänkt ta sina äckliga kontaminerade ungar till Lappland på påsken.
Ja.
Det måste man ju förhindra till alla priser. De stängde ju skidbackarna väldigt fort och sen sen satt faktiskt jag kommer inte över det, men de har alltså betongsuggor och hönsnät på motorvägarna.
Ja.
Och tydligen någon slags piketer också vid de mindre övergångsställen. Det finns ju tiotals ställen där du kan köra från Nyland över till andra ställen. Svårt att tro att de nu bevakar dem. Och det sa ju polisen i helgen att de bevakar inte längre dygnet runt alla.
Nej.
mindre passager liksom, ja. Längre. Att det här, kanske de själva också inser att det här är någonting som vi måste nedmontera snabbt för det här liksom får ens liksom skuggan av misstanken om någon slags permanens.
Ja, vi vet ju också att om man inte bygger en mur så kommer folk ändå komma.
Så är det ju. Mm. Jag menar, det finns ju båt.
Ja,
ja. Man kan säga att bli stoppad med båt också.
Jag tror ju alltså, alltså vad som är bäst här. Jag för min del så det här känns väldigt mycket som den där kinesiska premiärministern med som kommenterade franska revolutionen 200 år senare med vad han sa it's too soon to tell.
Ja. Visst.
Det är som konsekvenserna.
Långvariga konsekvenser ja.
Exakt så känns det ju här också. Det bara känns som att vi har ingen aning vad som kommer hända här. Konsekvenserna är stora, förmodligen ännu större eftersom i princip alla världsledare just nu är enorma fjantar. Men just den här grejen att med sån enorm liksom, patos argumentera för att det är rätt att göra på det ena sättet på individuell nivå. Det är svårt att se det. Och på så sätt tycker jag att det känns mycket, mycket mer sympatiskt i alla fall just nu vad svenskarna håller på med. Mm. Att det är liksom i alla fall det finns en lite mer mjuk ton i det. Nu har vi ju successivt vridit på elementet i Sverige också sista veckan. Liksom tonen hårdnar, det gör det ju. Men det är fortfarande inte samma sak. Och jag kan också tycka att det här känns väldigt konstigt.
Vi lever ju i ett undantagstillstånd.
Exakt så. Det känns väldigt konstigt. Och nu alltså det kommer ju hela tiden små... Okej, det här blir väldigt anekdotiskt då, men jag fick första gången någonting på personlig nivå som var så här, okej, det här är en naturlig följd, eller det här är en följd nu av allt det här. Jag skulle på konsert i Göteborg 2 maj. Monica Mack, en svensk singer-songwriter, och hon skulle spela på Nefertiti, en gammal klassisk jazzklubb som du säkert har varit på flera gånger också. I förrgår kom det ett... Det har tidigare ställts in, med uppskjuts upp. Sagt att det kommer ett nytt datum. I förrgår kom det ett flash från henne själv. Hon säger att konserten nu planerar till 2 oktober istället. Och dessutom på grund av stor efterfrågan så kommer det vara en ytterligare konsert på Stora Teatern i Göteborg den 4 december. Flash forward till idag, 2 dagar senare. Nefertiti går i konkurs.
Oh.
De har för stora skulder. De kan inte betala dem. Så bolaget, inte jazzföreningen, går inte i konkurs naturligtvis, det är en förening, men själva bolaget går i konkurs. Vilket gör att självklart då, det här kommer bland annat inte hända, det kommer inte vara någon konsert 2 oktober. Men om man är lite cynisk då så kan man ju hävda då att förmodligen så har de vet om det här, lagt till en senare konsert, men inte sagt att det är en ersättningskonsert, utan det är bara en ny konsert.
Mm-hmm.
Och på så sätt så kan man skjuta problemet lite framför sig, inte behöva betala tillbaka biljetterna. Jag är helt fin med det. Det var ingen jättedyr konsert och jag fattar att alla sitter i kläm just nu. Och de gick ju trots allt konkurs. Det är mer synd om dem än det är om mig. Men det är ändå en liten inblick i hur vad som händer just nu. De här enorma liksom följverkningar får i alla led. En ganska liten grej som ändå rätt många människor påverkas av. I sin tur då, i mitt fall, självklart jag är ganska speciell som skulle ha flugit in. Men jag skulle ha flugit in, nu kommer jag inte göra det. Alltså det är sådana enorma följder.
Mm-hmm.
Och man ackumulerar det och liksom skalar upp det. Att jag har väldigt svårt att se liksom, hur det ska hålla. Det har inte ens gått 2 veckor. Liksom.
Nej, det är alldeles vansinnigt. Alltså, de här följderna, för allting hänger ju ihop.
Ja.
Och varenda ingrepp kommer att påverka på oöverskådligt långt och kaotiskt sätt. Allting annat. Och men vem har inte fått åtminstone höra att på sin arbetsplats nu att vi talar inte ännu om några permitterings- eller samarbetsförhandlingar. Så var bara lugn, det här går säkert bra. Mm-hmm. Det är ju första kapitlet då i den här vägen till uppsägning och arbetslöshet och annat elände.
Det är ju inte jättesvårt, alltså, utan att man inte var nationalekonom för att fatta. 80% av nybilsförsäljningen försvann i mars.
Mm.
Det är ju rätt mycket. Bara en sån sak liksom. Jag menar, även om restaurangerna håller liksom en god min än så länge så då kommer ju, det är inte mycket kvar tills de är borta också. Så att det är svårt att vara väldigt optimistisk. Jag såg en sån hyperdystopisk Farida, vad heter han? Farida Zakaria heter han, på CNN. Han höll en liten monolog om just mörkret. Vad det här är och liksom, vad följdverkningen kommer bli. Och hur vi har exakt fel ledare i världen just nu.
Det är sant, ja. Ja. Ja, han det här, tänk att G20 kunde inte ens komma överens om en gemensam uttalande om krisen och vad man borde göra på grund av att amerikanerna inte kunde gå med på någonting annat än att vi måste kalla det, var det Wuhan virus?
Wuhan virus, ja.
Ja, annars skriver vi inte under. Nej. Den här slags liksom obstinata barnsligheter är ju precis vad världen behöver just nu.
Ja.
Så men vi får se hur det går med Trump och allt det där. Är det här,
vi
har problem på närmare håll också just nu.
Jo, så är det. Absolut. Så absolut. Och man behöver ju vara, jag tror att det är just, jag försöker undvika att se för mycket av sånt där, för det är lätt att dras med i den dystopiska stämningen. Jag menar, det finns ju såklart, om man tar Nefertiti som ett exempel, så finns det en annan klubb i Göteborg som heter Pustervik, som har haft liknande problem. Deras vd var ute i här för någon vecka sedan, knappt tror jag, och sa att vi håller till maj. Sen är det över. Och då gick GP in och sände en livekonsert på sin sida i lördags kväll med några artister, till exempel Daniel Nordgren. Och så var det helt enkelt bara så att betala till det här, swisha till det här numret ifall du vill betala. Så får ni betala hur mycket ni vill. Och då fick de in 500 000 svenska.
Okej.
Okay. Vilket
så det kanske håller i juni.
Ja, precis. Men liksom det är en andningspaus på något sätt. Och jag vet inte, det kanske är så man måste se det, att man får försöka liksom hitta ändå. För att man blir ju galen av alla siffror. Det går ju inte att ta in de här siffrorna. Det är ju liksom...
En siffra är ju också 100 000, vilket är dels det antal döda som nu förväntas i USA, men också det antal som Amazon vill anställa.
Just det.
Så att jag börjar tänka mig när du säger att Pustervik snart är till salu.
Mm.
Så var finns de här lokala Jeff Bezos och de här som nu köper upp allting som de tycker om.
Ja.
Och som de tror på att kan liksom klara sig.
Mm.
Jag tänker mig att där finns ju nu en verkligen en konsolidering av kulturen också.
Wallenberg
och företagen
var ju ute här också för inte så länge sedan och ville stoppa in en hel del pengar om det kan ha varit i sjukvården kanske.
Mm.
Men
han köpte alltså ett åldringsvårdhem.
Var det så han gjorde?
Ja, utanför Stockholm.
Ja.
Men sen ville att staten skulle betala för drivande av det, för att göra samhällstjänst nu under de här svåra tiderna. Så att det finns välgörenhet och det finns välgörenhet. Så. Men ännu en siffra, alltså du nämnde att 80% håller på att duka under av bilhandeln åtminstone.
Ja.
80% är en återkommande siffra också i Helsingin Sanomats Gallup, där man för första gången sen undantagstillståndet kom till har frågat människor vad de tycker om situationen just nu och annat sånt här. Och 80% är liksom den genomgående understödet för det mesta.
Ja.
80%, till och med 88, tyckte att det är okej att kapsla in Nyland.
Ja.
Till och med 85% av nylänningarna själva påstår de var den här åsikten.
Ja.
94% av östra och norra Finlands befolkning tyckte att det var en bra idé.
För dem är det skitsamma.
I en by där du annars inte heller har någon service eller så här, så är det här ju ingen skillnad i det här. Det enda du liksom behöver ha att göra med civilisationen är ju de här BMW-familjerna som kommer dit. Så jag antar att det är många som är väldigt nöjda att se liksom hela kapitalismen och Helsingfors haverera här. Så att, men ja, 80% är nöjda med statsminister Sanna Marin, 80% är nöjda med Sauli Niinistö. 89% är nöjda med de åtgärder som hittills har införts. 20% tycker att det är för lösa och vill se ännu skarpare. 70% tycker det är nöjda. Bara 10% tycker att åtgärderna har gått för långt, att det är liksom för strikta.
Ja. Jag tror ju så här, och det här nu, jag tror så här. Jag tror att du kan gå nästan till vilket land som helst just nu. Det verkar som att de flesta ledarna har väldigt stort understöd.
Det finns ju ingen opinion, som, eller opposition nu. Som
nej, exakt. Vilket ju, men att titta på i Sverige, Löfven har också blivit mer populär. Även om såklart han får sin skopa skit som vanligt. Men det är ändå, liksom, folk är relativt nöjda med honom. Jag tror Merkel var också uppe och nosade på 80% av liksom, tyskarna. Trump, som någon jävla skäl, tycker amerikanerna, de tycker han gör ett skitbra jobb.
Rallying around the flag, va?
Ja, det verkar som att det är lite så vi funkar, vi människor. Att när en ledare kommer in och liksom tar en kris och inte, gärna tar i med hårdhandskarna och säger att nu gör vi så här, så gillar vi det. Vi tycker att det är ganska bra.
Mm.
Hellre det än att de liksom, jag vet inte, det här är svårt. Liksom. så det känns ju verkligen så. Jag tycker det var ganska talande nu när Niinistö, alltså presidenten, jag försökte se på någon slags inrikespolitisk stunt. Vad var det? Han skulle starta en knytnävens...
När det sägs att han föreslog något han kallar för en knytnäve. Alltså ja. en liten grupp av operativ ledning för att fixa det här problemet. Ja. Liksom, ta hand om saker. Statsministern tackar artigt nej.
Ja.
Vi har kontroll över det här.
Ja.
Vi är en parlamentarisk demokrati.
Ja.
Som presidenten har en mer eller mindre symbolisk roll i enligt grundlagen, och så ska det förbli.
Ja.
Även under undantagstillstånd eller beredskapslagstillstånd.
Och där är ju liksom att jag tror att just för att det som det är så kan Marin liksom vara tuff. Var liksom rak, kort, koncis. Och säga att
hon är inte hotad.
Nej, inte alls.
Nej.
Och,
inte av oppositionen heller.
Jag menar, det var ju typiskt, vi pratade om svenska kungen här sista podden, att det här mötet med regeringen inte gav så mycket för honom. Men igår var han ju i, satt han ju och höll ett tal, sex minuter.
King's speech 2.
Ja, precis. Sex minuter från Stenhammars slott. Och han sa ju absolut ingenting.
inte nu heller.
Nej, alltså, det är klart, han säger ju det som liksom, han sa några saker som var fina, typ såhär... vem vill du vara när det här är över? Vill du vara den personen som liksom bidrog eller den som bara tänkte på dig själv?
Mm-hmm.
Jättebra.
Jag vet inte.
Nej, men alltså,
jag tror att det finns en gråzon däremellan.
Det är klart att det finns, men det är, om man ska uttrycka sig på något sätt så är det bättre än tvärtom.
Mm-hmm.
Men min poäng är att jag såg så många som efter det här talet verkligen prisade kungen. Han satt liksom i 6 minuter och styrde en kamera. Och sa ju han har ingen makt och han säger ingenting egentligen. Annat liksom än just några fraser som tröstande möjligtvis.
Uh-huh.
Men det är som att det behovet är enormt. Att det är som kris nu och vi behöver någon slags samlande röst. Och då får du vara den rösten då. Jag blev oerhört glad nu när den svenska regeringen försökte tillskansa sig mer makt.
Och det sades nej.
Och det sades nej, ja. Det gjorde mig otroligt glad att det var, för jag trodde att de skulle få det. Jag trodde verkligen att okej, de kan göra vad de vill nu. Och hoppas de har omdöme att inte göra det. Och det hade de ju inte, uppenbart. Men de fick bakläxa av moderater och vänsterpartister, tror jag, framförallt.
Jaha.
Så...
Drottningen i England höll ju också ett tal.
Ja.
Som gjorde många till monarker för en sekund också.
Ja.
Bland annat så här, även om självkarantän kan kännas tufft, så är det många människor som nu upptäcker att det ger dem en möjlighet att reflektera.
Mm-hmm.
Jag hoppas att många, det här är lite samma som kungen i Sverige kanske, jag hoppas många under de kommande åren kommer att vara stolta över hur de svarade på denna utmaning.
Mm-hmm.
Det är ju ett brittiskt sätt att säga,
mm-hmm,
det som kungen sa på svenska där.
Mm-hmm.
Att hon sen hade alltså en erfarenhetsvidd ända från 40-talet,
ja,
liksom, och de pandemier och krig som hon har gått igenom.
Ja.
Vad blir det, 60 drygt av i makten liksom?
Ja.
Eller mer?
70.
Ja visst. Mm. Så gav vi också en viss tyngd åt det här. Och att hon sen avslutar med we'll meet again. den här vad heter Virilin krigsstången.
Ja.
Så det här fick väl halva nationen i tårar.
Ja.
Och resten på barrikaderna. Men en annan rolighet från England, eller peculiarity kanske man ska kalla det, är ju att statsministern tagits in på sjukhus där för tester, som de säger. Han, Boris Johnson är ju drabbad av coronavirus och utvecklat
covid-19
och tydligen haft så pass lindriga symptom att han har kunnat fortsätta leda regeringen.
Det här fascinerar mig oerhört.
Och även om han togs in på sjukhus så utsågs ingen ersättare, ens temporärt.
Nej.
Och vad sänder det här för signal om hur farlig den här sjukdomen är?
Ja, det här är exakt min tanke. Jag undrar också, hur tänker de där?
Britter, håll er hemma, gå inte ut. Luften är farlig att andas.
Ja.
Men det är ingen, vet du, statsministern har det, men han ligger på sjukhus och fixar. Det är ingen fara.
Nej, men exakt. Liksom. Alltså han är väl ändå, han måste ändå vara 65 eller 70 år gammal.
Jag tror inte han är faktiskt jättegammal, men nu när du säger det ska vi,
för att,
ska
jag menar,
vi kolla.
Jag tänker att
född 64, säger du. Han är en ungdom, 55.
Ah, okej. Okej, han är inte lastgammal på något sätt. Oavsett det så håller jag med om att det är underligt att man signalerar ut att det är helt fine att fortsätta leda landet i den här krisen, mind you, med coronavirus. Jag håller med, det är väldigt konstigt. Det är väldigt konstigt.
Det ser mystiskt ut. Ja. Han ska inte stanna jättelänge där, tänker jag mig, på sjukhuset nu, om han ska liksom hålla i trådarna ännu.
Nej, dels det rent praktiska måste ju vara ett problem. Men
han har ju ett land att köra i sank.
Ja.
Herregud, Brexit är ju halvvägs.
Ja, herregud. Alltså, att vara britt just nu, herregud. Fan. Men det tydligen går ju bra. Jag skulle gärna se att de kunde vara lite mer tydliga med det. Men tydlighet är ju jättesvårt just nu. Verkar det som.
Ser du det?
Ja, det tycker jag att det är väldigt svårt att och kommunicera här på ett sätt som gör att det är begripligt. Både vad som händer och så varför vi gör det här, vad alternativet är, vad som kan hända.
Och varför människor drabbas så olika.
Varför människor drabbas så olika, ja. Det verkar som att väldigt många uppfattar situationen på väldigt många olika sätt. Det här är en väldigt, vad ska man säga, det är en väldigt, det är inte en konkret kris det här helt enkelt, tycker jag. Och det kanske det blir mer och mer, det är inte omöjligt alls. Men jag tycker att det är väldigt intressant hur det kommuniceras. Det finns en bra journalist som heter Jennifer Wegerup som sitter i Italien, en svensk journalist som tycker jag har rapporterat just från Italien på ett väldigt bra sätt. För det måste vara extra svårt med tanke på deras situation. Men hon skrev om en kille igår jag tror att han var läkare, som liksom kommunicerade ut nu att alltså, mycket av det som kommer från Italien är inte sant. Så att det är liksom, tro inte på att sjukhusen håller på att falla ihop. Utan liksom, det är ändå under kontroll. Många dör, men det är inte så att det liksom håller på att rasa samman.
Mm.
Så det, jag minns att det är exceptionellt, ett par veckor sedan, men det är liksom inte exceptionellt, det är inte extremt.
Ja, men det har kommit så här fejkade bilder alltså av likkistor.
Ja.
Som visar sig vara från Lampedusa.
Ja.
Och som sades vara från Milan.
Exakt sånt. Och det jag menar, det är så mycket sånt i omlopp just nu. Att det måste vara väldigt svårt som ledare att liksom försöka kommunicera ut vad som faktiskt händer. Jag menar, då har den här stackaren, det finns ju ingen riktigt motsvarighet i Finland till han Tegnell i Sverige.
Men vi har Marko Tervahauta som är direktör för THL.
Ja.
Som, och THLs talesman var, som jag inte kommer ihåg, men han syns också ofta. Som det här,
men han har inte fått riktigt samma profil.
Nej, absolut inte. Alltså det är ju helt klart de här fem kraftverktjejerna som styr den finska kommunikationen.
Ja.
Med det här, ibland med vissa experters då. Support. Men Tegnell, ja.
Jag bara tänker att alltså han är ju... varje dag ser jag liksom citat från honom som är totalt motstridiga. Och det är inte hans fel, utan det är just för att det kommuniceras på så olika sätt. Eller jag vet inte, kanske är hans fel. Han kanske borde göra det tydligare också. Men jag bara, min poäng är att jag tycker det är så himla svårt att få grepp om vad det är för någonting fortfarande. på riktigt. Annat än att liksom...
Vad är det som pågår?
Vad är det som pågår, ja. Det kommer bli väldigt intressant om vi tittar tillbaka på det här om 20 år. Det blir en väldigt bra PT-dokumentär helt enkelt. Av det här. Gissa.
Det sägs att Tegnell har gått igenom någon slags... vad Expressen kallar för tragiska, onödiga dödsfall.
I familjen då?
Nej, tidigare. Okay. Heter det, i sitt tidigare liv. Uh-huh. Som har förberett honom för dagens livsviktiga arbete.
Okej.
Okay. Ja. Nej. Man vill ju psykologisera en sån här profil som är så maktfull och pregnant som han nu är. Oh. Jag tycker det roligaste jag läste om Anders Tegnell var att han ser ut som han har jävligt bra svampställen.
Det gör han faktiskt.
Va? Ja. Han vet var det finns soppar liksom.
Han är ju en person som man gärna skulle gå i skogen med. För man skulle veta att om vi går vilse så är det fine. Det löser sig.
Jag tar det som en allegori för Sveriges vandring just nu.
Så är det ju.
Så det här. En annan känd svensk uttalade sig i morse också i Expressen. Han heter Jonas Gardell.
Alltså, ja. Mm.
Och hans tes var att låt Sverige vara Sverige. I kampen mot corona.
Mm. Okej. Okay.
Ja, hans stora tragedi i livet var ju då AIDS-epidemin på 80-talet.
Ja.
Där, som han skriver togs emot med en... då var det verkligen de homosexuella som blev i offside.
Ja.
Och resten av samhället skulle skyddas från dem.
Ja.
Och minst kanske att hans verk hette Torka inga tårar utan handskar.
Ja.
Som ju hänvisade till den sjukvårdspersonalen som hade fått sådana direktiv då. Att de här bögarnas tårar så får man inte röra. Liksom. Och den här kontakten får inte tas till de här smittade. Så jag skulle kanske inte avfärda honom helt i när det kommer till att prata om hur man kommer förbi sådana här kriser. Och hur man liksom, att han har ett visst kännedom om hur man ska bete sig i sådana här liksom, i sjukdomskriser. Mm. För att i hans fall så var ju, även om det då ansågs vara bara de homosexuella sjukdom.
Ja.
Så han var ju en av dem som då var verkligen i så kallade riskgruppen.
Ja.
Som har ju säkert så småningom börjat befinna sig i nu också.
Ja.
När det gäller detta, men det här, det fanns någonting klokt som det alltid finns när Gardell uttalar sig.
Men vad sa han då?
I det här. Han stödde ju den här att hålla sig ifrån de tvångsåtgärder som många andra länder nu har byggt upp.
Ja.
Till exempel då Finland. Och han vädjade till att fortsätta på den här linjen av frivillighet och vädjan till människors pliktkänsla och sunda förnuft.
Ja.
Som han säger, Sverige gör inte som övriga världen. Och en anledning, tänker jag, är väl just att Sverige inte är övriga världen.
Ja.
Det kan man ju raljera kring.
Det kan man.
Om man vill.
Ja.
Han skriver, vi är ett ingenjörsland med hög tilltro till det rationella och vetenskapliga. Därför lyssnar vi gärna till experter och följer deras råd. Hittills har vi inte heller haft fler sjuka eller döda än i andra länder. Det finns många andra länder att hänvisa till där förstås.
Ja.
Men sen skriver han om de auktoritära lösningar som gjordes under AIDS-epidemin. Det handlar inte om att skydda riskgrupperna utan att skydda sig från dem.
Ja.
Som uppenbart ju var hans livstrauma då flera vänner dog och utsattheten var stor i den här hans krets. Så en annan förklaring som för det här med Sverige var det här att Sverige har ett sunt självförtroende som bygger på en god ekonomi.
Ja.
Och om i Sverige har en god ekonomi så har man ingenting att bygga sin självbild på. För att det är ekonomin som bevisar att alla de välfärdsåtgärder och instanser och institutioner och sätt att leva är rätt.
Ja.
Det är liksom, det är beviset för det.
Ja.
Så vi måste på något sätt, lite omvänt tänkt, skydda ekonomin för att skydda välfärden.
Ja.
Och skydda hela liksom idén om Sverige.
Ja.
Så... Det är skönt att slippa vara i beslutsfattande position och kunna prata så här jättefritt kring det. Nej, det här var en forskare vid universitet. i Helsingfors,
ja.
Som heter Johan Strang.
Okej.
Okay. Ja, vara min kusin.
Just det. Ja.
Men han är biträdande professor i Nordenstudier och det här har sina uppfattningar om den svenska exceptionaliteten. Och både han och Anu Koivunen, som ju också är finsk professor i Sverige, var på väldigt samma linje. Att det finns en sån här en svensk exceptionalism, att det är inte de andra det är inte Sverige som är konstigt någonsin, utan det är alltid de andra som är konstiga.
Jo, så är det ju.
Sverige är ju de som alltid gör rätt.
Sverige
gör som Sverige gör och andra gör på andra sätt.
Ja, det är...
Det är en slags universalism liksom, som man utsträcker över resten av världen.
Det är nog en korrekt analys. Jag tror ju också att man måste väga in en gnutta hopp i det här också.
Absolut, men ekonomin är sen beviset på det här.
Absolut.
Sverige är ju ett av de ekonomiskt sett mest starka länderna i världen.
Jo, absolut, så är det ju, såklart.
Och det är på grund av att man gör så som man själv finner rätt.
Ja.
Och inte börjar göra, men se vad Danmark gör, nu måste vi också göra så. Vilket du också sa här för några poddar sen.
Ja.
När Danmark stängde gränserna och röster började höjas för dig i Sverige. Så, nej men det är ju ett annat land.
Ja, det är sant. Jo, så är det ju.
Ja.
Ja. Det är ju... Nej, min poäng var bara att jag tror att det finns en väldigt stark tilltro i Sverige till att det kommer att bli bra.
Fortfarande?
Nästan vad vi än gör. Nästan vad man än gör, så det kommer i alla fall inte bli inte bra.
Och, men det jag gillar attityden.
Ja.
Jag gillar den oerhört mycket och jag beundrar den och jag uppskattar den.
Ja. Och skulle det inte bli bra så kommer det ändå bli bra sen.
Ja, det finns bara ett sätt att vara på.
Ja.
Och det är bra,
ja.
För det är en attitydfråga.
Ja, jag tror verkligen på det.
Och ekonomin är beviset på det.
Jo, men det kan jag kan nog... Ja, för det är väl logiskt. Absolut, jag kan hålla med. Det skulle jag kunna hålla med om, tror jag. Absolut.
Som sagt, det är skönt att kunna prata bara.
Ja.
Men det här...
Nej, det är ju ett jättesvårt beslut såklart. Jag menar, det är ju någon, de måste ju sitta med enorm huvudvärk på olika departement just nu. Det var ju faktiskt en... Vilken delstat var i Tyskland där högsta hönan för ekonomin gick självmord här i veckan?
Just det.
För att liksom bara stod inte ut med att det går åt helvete.
Ja, han ville inte se följderna på det här.
Nej, och det är klart att då, jag antar att då man lagde åt det hållet från början. men att titta med det på sitt bord just nu, det måste vara det är ingen lätt ekvation.
Mm.
För det är ju...
Och vara maktlös dessutom.
Det också.
I stort sett. Alltså.
Och man ser ju på, jag tycker att det finns en väldigt intressant just nu, som vi pratade om här veckan också, det finns ju en väldigt intressant linje mellan liksom just stänga allt och öppna mer. Där det är som att det finns ju uppenbart inget rätt svar. Och det finns någon slags balansgång. Men alla verkar medvetna om att hur man än gör så kommer någonting bli jävligt dåligt. I alla fall på kort sikt. Och nej, det jag att sitta med de besluten, det är fan alltså.
Så är det. Men som fria pratare som man är och skriventer och annat, fria medborgare med uttrycksfrihet, så kan man ju också säga, precis som Jonas Gardell, ansvarslös och liksom med sin egen syn på saker, så kan man ju säga så som han säger här i slutet av sin artikel, vi ska alla dö. Livet är en sexuellt överförbar sjukdom med 100% dödlig utgång, sa Sven Delblanc.
Ja.
I det gamla Rom, när kejsaren kom tillbaka från krigståg och färdades i triumftåg genom staden och möttes av jublande folkmassor, hade han alltid en slav med sig i vagnen, vars uppgift var att medan folket jublade och kejsaren triumferade, hela tiden viska i hans öra, memento mori.
Ja, glöm inte att du är dödlig.
Du är dödlig.
Men, och så här då, jag tror att helt korrekt allt det här, och Gardell har ju helt korrekt att alla ska dö, men förslagsvis inte på samma gång. Om man får vara en tårt nykter.
Nej, visst är det handlar om.
Ja.
Ja. Men nu är sen liksom alla och en viss procent av en viss riskgrupp.
Uh-huh.
En viss bråkdel av en riskgrupp.
Uh-huh.
Inte heller samma sak.
Nej.
Om man får vara så kylig och säga så.
Så får man. Ja.
För att det som Gardell sen mynnar ut i här är ju alltså det här nollvisionen av döden. Alltså den har liksom fasats ut ur samhället och det är ju inte heller. Att det här är liksom orsaken till den här obstinata Jag ska säga, det är orsaken till att det är omöjligt att agera på något annat sätt än att försöka akut rädda alla tillbudsvarande liv. Alla möjliga liv med alla tillbudsvarande medel.
Ja.
Vi ska kasta allt vi äger på att släcka den här branden.
Ja.
Trots att vi ser att det kommer att börja brinna i andra änden av huset alldeles strax, något utav helvete,
ja,
så måste vi släcka den här branden nu.
Ja.
För att vi kan inte leva med att ha död ibland oss som vi kan känna att vi är orsaken till.
Och det här, det är ju här återigen min foliehatt åker rätt på bara.
Ja.
Och man tänker så här att okej, okay, det betyder att det finns någonting runt hörnet här som är mycket värre än vad vi egentligen fattar.
Klimatförändringen?
Liksom, nej, det är en helt annan fråga. Jag tänkte mer på just corona. För att det är väldigt svårt, tycker jag, intellektuellt just nu. Och återigen, jag jobbar inte på ett sjukhus. Jag har haft lyckan att inte själv eller vara sjuk. Och jag känner ingen som är sjuk. Jag tvivlar inte på att det här är ett helvete för de som är drabbade. Men jag upplever inte på samhällsnivå än så länge att det är ett sånt helvete som de åtgärder som har införts motiverar. Vilket bara kan betyda att jag och förmodligen ett gäng med mig inte riktigt har begripit hur stort det här är. Liksom.
Jag håller med.
För att det går att begripa vad skadorna är. De är enorma. Återigen, som, ja, i det exemplet. Huset brinner på andra sidan också. Rejält.
Ja. Ja.
Det här vet ju politikerna om, såklart. Det är inte ingen hemlighet. Liksom. Och de kommer få ansvaret för det sen. Självklart. Och som vi sagt förut, det har, alltså, ta klimatförändringen. Det är inte så att någon har inte försökt säga att vi kanske borde bromsa lite grann för klimatets skull. Och alla bara, nej, det går inte.
Kan det vara så att vi vet det nu, att det här kommer att gå som med den så kallade spanska sjukan 1918-19. Att den andra vågen i höst kommer att ha en muterad version av viruset. Som på riktigt ödelägger alla. Liksom.
Men det är det jag menar. Alltså, man bara får leka med tanken och spekulera fritt. Så tänker jag så här, okej, okay, det finns något kort här. En joker i någons rockarm som är just så där. Den här risken är alldeles för stor. Det kan vi inte leva med. Helt oavsett. Typ.
På tal om foliehattar så har det ju kommit en massa roliga, mer eller mindre roliga konspirationsteorier kring det här. Vad allting handlar om. Ett av de första var ju att det här är ett biologiskt vapen som läckte ut ur en kinesisk högsäkerhetsviruslaboratorium i Wuhan. Där det ju faktiskt finns ett sånt laboratorium också. Och på motsvarande sätt i Kina så har det spritts ett rykte att det var amerikanska armén som tog med sig det här viruset.
Just det.
När de var på besök i oktober under det så kallade Military World Games händelsen. Så
Alltså det är ju perfekt läge för konspirationsteorier. Till och med saker som det finns film på och som är helt konkreta, typ månlandningen eller 9 september.
Yeah,
det
september.
Flödar ju konspirationer kring. Och det finns ändå film på. Det här liksom, här finns inga filmer, det finns ingenting. Det finns bara information som cirkulerar runt om oss.
Väldigt mycket spekulation, ja.
Väldigt mycket spekulation.
Och vad ska jag säga, backtracking, ingenjörskap.
Ja.
Det här,
så är det sådana som jag och tänker högt. Liksom.
Ja, men så finns det ju nyktra människor som forskar i det här också. Och som publicerar sina rön i tidningar som vi inte alltid läser. Eller som inte läses, eller som inte citeras för oss i de medier som vi råkar läsa. Men nu lyckades jag hitta en jättefin artikel i Economist och Financial Times. Som båda hade citerat flera gäng av forskare som hade kommit fram till att det är ytterst låg sannolikhet att det här är ett virus som någon människa har skapa eller byggt, vilket ju det är möjligt att skapa virus. Men det här såg inte ut som ett sånt, utan det hade helt andra egenskaper än ett konstgjort virus, än man skulle bygga in i ett konstgjort virus. Det här är alldeles för komplicerat. Så det här, jag väljer att tro på det tills vidare.
Jag såg samma, det var någon amerikansk forskare som hade samma budskap. Så att, och det lät trovärdigt nog.
Ja. Det finns också en tanke som Fox News har ventilerat lite, mm-hmm. att det här viruset är Nordkoreas och Kinas gemensamma konspiration mot president Trump.
Ja.
Det här, ja.
Det är ju en intressant...
Mycket kretsar ju kring Trump här.
Ja. alla konspirationsteorier delar ju den lilla grejen att oftast finns det ganska stora... Ja, fast... och i det här fallet så... Så Kina har ju förlorat en del om också.
Ja.
Står stilla.
Men de är ju en sån nation som säkert skulle sensätta en sån här grej. Aha, aha. Bara för att...
okay.
Vi behöver inte okay. gå dit.
Nej.
Teori två.
Ja.
Jag hittade några av sån här på Yles hemsida som har snällt samlat lite konspirationsteorier.
Okay. Ja.
Allt det här, och nu börjar vi komma in på din foliehatt här.
Ja.
Allt det här är en vad heter det, diversion. En fint
ja.
Som döljer någonting annat, mycket större.
Uh-huh. Och vad skulle det vara då?
Det beror ju på vem du talar med.
Okay.
Så i Finland till exempel så har man ju redan sett människor som spekulerar huruvida det här, den här sjukdomen har kommit via invandrare, alltså asylsökarna.
Ja.
Eller huruvida det här används för att sprida sjukdomen i Finland så att tillräckligt många finnar dör så att man ska kunna ta in du mer utlänningar
okay.
istället. Men sån här tankar
extremt lågpannad teori.
Ja, men ja. Om du är en hammare så ser allt ut som en spik.
Så, alltså. Är, det.
Ja. Så är det ju. Så ja. Det att trots den här krisen att man har ändå skyldig att följa liksom internationella avtal och sånt här mm. är ju sånt som inte heller går hem riktigt.
Nej.
Så det att vi ännu i mars tog emot asylsökande.
Ja.
Även om det handlar om några på enhandsfingrar och så.
Ja.
Så det här, så hjälper ju inte.
Nej, det var ju, Sverige var ute och vi var där också i veckan om att Sverige enligt budget och avtal hade gett typ 100 miljoner kronor till, i bistånd till något fattigt land någonstans. Eller om det var till Sida kanske till och med. Eller via Sida. Och såklart skulle de pengarna egentligen användas i Sverige.
Mm.
Och... ja, absolut.
Men nu gick det till något annat?
Nej, alltså det var deras argument. Alltså, det är ju redan budgeterade pengar. De pengarna går ju ändå ut.
Precis.
Och om man någonsin ska satsa på liksom, att hjälpa i världen så är väl under en pandemi förmodligen en bra tid. Jag menar,
eventuellt.
Per definition så är det någonting som...
någon som behöver hjälp nu.
Ja, det kommer som en boomerang. Om man sköter det dåligt på en plats på jorden så kommer det komma tillbaka. Så är det bara.
Så är det. Nu är det ju också så att detta är en täckmantel för en global tvångsvaccinationskampanj.
Okay.
Tvångsvaccineringskampanj. Alla okay. ska nu vaccineras mm-hmm. så att vi får det här, den här någon slags gifte i oss. Det är väldigt komplicerat det här.
Ja.
Som gör att vi sen kan liksom mind-controllas av Bill Gates och George Soros.
Okej. Okay. Mm.
Så vore det så väl.
Ja.
Ska man nästan kunna säga.
Ja. Okej, men det här är väl i alla fall så här. Det här är en konspirationsteori som jag känner är den i alla fall stringent.
Uh-huh.
I den meningen att okej. Enligt er knäppa logik så funkar det så. Bra liksom.
Sen finns det ju det här med att det är vaccinationer som man har tagit, alltså de här årliga influensavaccinen som de delar ut. I början av vintern, där vid slutet av hösten och oftast då när man har identifierat årets flunsa strain
mm-hmm.
och då har man liksom färdiga alternativ och så kan man käppa ut och multiplicera det och människor får ta det på arbetsplatser till exempel eller i skolan och sånt här om man väljer att göra det. De här årets batch av vaccin hade en speciell komponent i sig som aktiveras av 5G-strålningen.
Okay.
Detta har lett till att man i bland annat Storbritannien har gått och rivit ner 5G-master.
Logiskt?
Ja, förstås om man tänker det. Ja. Åtminstone 4 master har under helgen tuttats på i Liverpool, Belfast och Birmingham.
Mm-hmm.
Mm.
Jag måste säga,
5G-ingenjörer är... har fått mot hot och trakasserier.
Jag tycker det är roligt att det är. Och egentligen så, jag menar... Argumentet mot de flesta konspirationsteorier är ju ofta och hur tänker ni att det här skulle kunna hållas hemligt av någon? Jag menar, det är ändå så pass många som måste vara inordnat liksom.
Men det finns ju en kabal av människor
jo.
Som styr allt liksom.
Absolut, såklart. Men inte minst om man tar en sån som Bill Gates så jag vet inte, han verkar ju tycka om pengar. Det är bara en gissning.
Jag tycker också att man ger bort dem till en viss del.
Absolut, men jag gissar att om man ändå blir så pass rik som man är så har han inget emot pengar per se. Liksom. Man tycker att det är helt okej med pengar. Och varför han då skulle vilja att världsekonomin kraschar, lite svårt för mig att se det.
Mm.
Men det är ju det.
Det går säkert att förklara.
Okay.
Jag vet inte om vi behöver försöka göra det nu. Nej. Men, du vet väl att världen styrs av just är det Bill Gates, Obama, Branson, Mandela, Soros och
Greta.
Buffett. Greta är deras frontfigur. Mm. Och vem man har varit. Det finns en sån här kabal av det här människor som ju också leder en pedofilring.
Såklart.
Som de tillhör och liksom så här. Så att det här är inget det här är faktiskt inte jätteovanligt tanke heller.
Okej.
Nej.
Okej, fanns det några fler?
Japp, coronaviruset används för spionage.
Mot vem?
I Hongkong finns det en WhatsApp, eller har medborgarna övervakats genom WhatsApp. De säger att det är WhatsApp-appens lokaliseringsfunktioner för att man ska kunna hålla koll på vart människor går. Så att det här är bara ett sätt att få människor att ladda ner den här appen som också kommer att komma till Finland snart. Som de säger att går ut på att om du är smittad så kommer de att kunna se via den vem annan du har befunnit dig i långtids samverkan med under den tid som du har kunnat sprida smittan och då kan de kontaktas för att uppmanas gå i karantän.
Okay.
Det här är alltså bara ett sätt att komma in med en någon slags spyware in i din telefon.
Okay.
Så att du i framtiden inte har någon privatliv längre överhuvudtaget.
Okay. Och det är alla regeringar på hela jorden tycker
alla
att
alla är med om detta.
Utom Vitryssland.
Utom Vitryssland kanske. Ja. Ja, här hänger 5G med också. Alltså. Mm.
Just det.
Så, och sen finns det här fringe-teorier om reptilianer och det här också. Men vi kanske inte behöver gå dit heller. Hur de har styrt upp det här.
Vi pratar V nu.
Ja, du vet reptilianerna. Alltså. Ja. De som egentligen styr allt.
Just det. Jag önskar att jag hade mer av det här i mig.
Jag önskar ingen fascination det. För detta liksom.
Nej, alltså, fascination för det har jag nog, men jag har liksom inte läggning åt det. Så jag kan liksom inte ta till mig det. Jag kan inte riktigt gå in i den här. För det måste vara ganska mysigt där inne i konspirationsvärmen.
Ja, för att jag menar, du har ju insett någonting som ingen annan har gjort.
Eller hur?
Tänk dig bara liksom känslan av att hela världen har liksom missförstått någonting som du har insett.
Ja, Fox Mulder liksom.
Men, och vilken liksom frustration det måste vara.
Frustration
förstås. Att försöka liksom berätta för människor hur det sen på riktigt ligger till.
Det ger ju mening till livet. Det måste du ju göra. Du måste ju ge en fin mening till livet att försöka övertyga just medmänniskorna om att du verkligen ligger till.
Då ska man nog välja rätt konspirationsteori. Jag tänker mig till exempel den här Flat Earth som har varit ganska populär under senaste åren. Har ju lett till en hel del skilsmässor då män i familjen under nattens sena timmar har glömt att surfa porr och istället hamna på djupare och djupare kaninhålen kring liksom varför det är inte möjligt att jorden är välvd.
Nej.
För du ser ju inte. Har du stått du ser horisonten.
Ja.
Vi havet till exempel. Men inte den välvd.
Nej.
Den är ju rak.
Ja. Ja. Det är glasklart. Det är allt jag behöver. Herregud. Ja. Ja. Så såklart.
Liksom. Här har vi stött och tittat på en rak ocean och aldrig liksom insett att
förstår
jorden
du,
är platt.
Det måste ju... För att vara helt ensam om konspiration. Alltså, att vara Fox Mulder just. Det skulle jag inte vilja vara. Jag vill inte vara han. Även om han råkade ha rätt.
Det vet vi ju bara.
Exakt. Det råkade vara kameror där. Det var ju tur för hans skull.
Ja.
Men man vill inte vara den enda som har. Man måste ju ha en gemenskap. Det måste ju finnas åtminstone några till. Så som sitter on the, liksom, innehållet. Liksom.
Det verkar finnas en aptit för vilken dårskap som helst egentligen. Mm-hmm. Jag menar, det har ju sett också i historien hur människor kan grunda kyrkor kring de mest konstiga teorier.
Absolut.
Som till exempel mormonerna.
Ja.
Där du har Joseph Smith som plötsligt säger att hej, hej, jag hittas en här bok nedgrävd på min tomt som är skriven av Gud.
Mm-hmm.
Men ni får inte läsa den.
Nej.
Det är bara jag som kan läsa den. Liksom. Mm. Nej, ni får inte ens se den.
Mm.
Och folk bara, wow.
Ja.
Berätta mer.
Ja.
Ja, liksom, jag får gifta mig med alla era hustrur och det här. Ni ska ge mig era pengar. Ja.
Ja. Ja. Det är ju, man måste ju ha en försäljarådra för att det här ska funka.
Lite ja, ja. Försäljarådra är ett ganska lätt begrepp för det här, ska jag säga.
Ja, okay.
Jag tror man behöver lite mer än försäljarådra. Alltså.
Jag kan ha undervit lite grann.
Jag tror att psykopat är närmare. Sociopat.
Absolut, såklart måste vara sociopat. Men,
för det, så är det klart, man behöver kunna sälja. Det har du rätt i. Och vilja sälja.
Ja.
Och så ska och man ju inte bry sig om människors väl och väs.
Antingen totalt galen själv. Eller bara just sociopat och med näsa för andra människor som är galna. Och det är bra.
Det är bra, ja.
På tal om galna människor, jag tänkte vi skulle bara helt hoppa till något helt annat.
Ja, det passar mig.
Kommer du ihåg för några veckor sedan pratade om folk som hade tyska bilar är mindre sympatiska än andra?
Ja, alltså de som kör med de här dyra vrålåkerna visar sig vara i stor utsträckning också lite sociopatiskt.
Det finns ju ett gammalt skämt som bygger på vilket är världens tråkigaste jobb. Det är den som gör blinkers på BMW-fabriken.
För de finns inte.
För de finns inte. Eller de behövs inte. Det har kommit en undersökning i Sverige från Riksförbundet M. Alltså motorn. Jag tror att det är Motormännens Riksförbund. Som bland annat jobbar med trafiksäkerhet. De har gjort en undersökning bland 30 000 svenska trafikanter. Och de har gjort kontroller i rondeller, fyrvägs- och trevägskorsningar. 4 av 10 av de totalt 30 000 använder inte blinkers.
Aha.
Det är rätt mycket. I Stockholm visar det sig bor majoriteten av dessa människor som inte använder blinkers. Det här tycker jag är otroligt.
Danderyd.
Man kan väl ana att det finns en, om man gräver sig ytterligare ner i statistiken så finns det en viss typ av bilar som faktiskt inte heller tycker att det är så kul med blinkers.
Mm, mm.
Jag har faktiskt läst att det tydligen så är det så att användningen av blinkers har blivit mindre och mindre. Och det bekräftas även av återigen anekdotiskt, en taxichaufför jag satt med när du var i februari kanske i Stockholm, som förbannade att ingen som använder blinkers längre. I Stockholm då. Så tydligen ser det en sån grej, att folk tycker att det är lite onödigt. Man behöver inte använda dem.
Det är lite som en modegrej.
Ja, lite så.
Det är lite tufft att inte göra det. Liksom.
Ja, lite tufft och lite så, exakt. Ungefär som att inte använda cykelhjälm eller
låt oss inte gå dit, för där har jag alldeles för mycket att säga.
Jag vet att du
har fel åsikt.
Du är ingen cykelhjälmmänniska, det förstår man ju. Jag tycker det skulle vara kul ifall de skulle införa ett tvång på munskydd i Helsingfors. För du skulle vara den sista som hade på sig
det. Till slut är det bara jag och Trump som inte har det.
Och Bolsonaro.
Ja, precis. Inte. Ja. Ja.
Jag ska inte dra någon som helst likheter mellan blinkers och munskydd i övrigt.
Eller mig och Trump.
Det finns alltid linjer att dra mellan människor. Man bara måste reta lite grann.
Okej, men du höll på att säga någonting mer om bilisterna.
Det finns inte så mycket mer att säga om det egentligen. Jag tycker att det bara är en fascinerande sak. Det säger ju någonting om hur bekväma bilar har blivit. Och hur säkra bilar är. Att när man känner att fan blinkers, det är inte så jävla noga. För att det är ju en enorm irritation för alla som är runt en sån bil. Alla som har kört någon gång och ser en bil som inte använder blinkers tycker att det är jobbigt.
Ja, alla som bromsar innan de lägger på blinkers till exempel. Ja. Är ju sådana som man borde ta kort till allt direkt. Alltså.
Ja, men typ.
Ja.
Men jag tror att det måste finnas en sån rak linje mellan just att dels beror det på att det helt enkelt det har blivit säkrare att köra bil. liksom, det är färre som dör i trafiken.
På grund av hur bra bilar vi har.
Ja, liksom. Och det är så tyst i bilen. Nu för tiden det är så bekvämt att, vad fan, ska man verkligen behöva hålla på och juxa med annat också?
Det
verkar ju asjobbigt.
Ja, man vill ju inte ha någon kontakt med yttervärlden, så varför ska man blinka då?
Exakt.
Jag menar, man vet ju själv att man är på väg.
Ja. Det måste ju vara något sånt, eller?
Ja, jag tror att det är absolut bara det handlar om.
Ja.
Det en, bilarna har gjorts till någon slags njutningscentraler, verkligen.
Mm.
Kanske inte jättemycket den bilen som jag körde i helgen, men, men den var nog också det här, en alldeles okej mellanklass mini-SUV av märket Seat Ateca. Mm. Känner du till en sån?
Nej. Jag kan inte så mycket om bilar eller annat än att ha blinkers till exempel.
Tydligen är det samma bil som en Skoda någonting.
Säkert. Det är väl
Volkswagens,
precis,
modell som det här. Men jäkligt ful. Ser ut som en illa designad låda. Lite som om, vet du, designen saknar all inspiration och bara gick hem lite tidigare.
Ja.
Ja, men vad fan, vet du. Ja. Så det ser ut så här.
Ja.
Så det här, ja. Men alldeles okej. Okay. Den slängde jättemycket när man svängde. Jag vet inte om det hade dålig fjädring eller om det var dåligt lufttryck. Men bakpartiet svängde så här som man inte van att moderna bilar gör.
Nej.
Vet du, som en gammal Volvo kanske kunde göra om den var jättelångt medkörd på 80-talet. Ja. Så det var lite spännande. Vi kunde slänga med aktern i kurvorna på Nyland.
Ja.
Nylands små landsvägar. Och det tyckte ju lillkillen i baksätet jättemycket om. Så det var ju kul.
Hela det här är ju det här är en sån grej som lillkillen i baksätet kommer, när han sitter och lyssnar på det här om 20 år, så kommer han vara så här, ett, vad fan är blinkers för någonting? Och två,
fick man faktiskt köra bil själv?
Exakt. För blinkers är det ju första som försvinner när bilarna kör själva. Vad fan ska man med blinkers till? Liksom. Det finns ju ingen anledning.
Sen är alla bilar kör själva. Ja.
Exakt.
Ja.
Då skickar man ju såklart signaler till andra bilen och ser var de ska någonstans. Alla vet var de ska någonstans. Säger jag tvärsäkert här.
Ja, ja, ja.
Men det känns ju
som låter som du skulle kunna skissa upp den här framtiden här nu.
Ja, men så måste det bli. Men det är väl kul att man fortfarande kan roa barn med en bil.
Absolut. Pappa kör rally.
Det är ett finskt barn trots allt vi pratar om.
Precis. Ja. Han hade det alldeles bra. Han fick sitta där i mitten på baksidan, så här höjd sits, så att han kunde se ut genom vindrutorna till sidorna också. Så jag tror han njöt av färden väldigt mycket. Och det var en trevlig färd annars också. Det här var ju alltså en safari in i det fängelse vi lever i nu.
Ja.
Som jag talade om i början av podden. Jag hyrde bilen för 2 dagar lördag och söndag och åkte ut österut på lördag och sen västerut på söndag. Och det finns ju en hel del att se också. Men det där, det mesta är ju stängt.
Ja.
Så som det är nu.
Ja.
Och det märkte jag att man kan ju göra jättetrevliga sådana här turer. Men det finns ju, det finns ingenstans, liksom, det finns ingen mysig krog att gå och äta på, vet du, när du har kommit fram.
Nej.
Utan du får ta liksom en hamburgare från macken eller något sånt här på vägen. Så det var ju en liten bummer.
Oh.
Sen kan vi förstås ta pizza och gå och sätta sig någonstans i någon naturkönt eller något sånt här.
Men inte riktigt samma sak.
Bättre. Nej, det blir inte, utan man vill ju liksom, när man har kört så vill man ta in på någon mysig krog liksom.
Ja.
Och det där, och sitta där och sen köra vidare och ha det trevligt. Men jag kan rekommendera Borgbacken i Borgå. Ja. Jag vet inte om du känner till en sån.
Nej.
Det här är alltså mycket trevligt för barn att springa på en sån liten kulle med vallgravar och broar.
Mm-hmm.
Alldeles in till gamla stan med en vacker vy över kyrkan och bodarna och sånt här. Mm-hmm. Bland annat Edelfelt har målat vackra tavlor där.
Ja.
och där, mycket trevlig stämning. Sen besökte vi Askola.
Ja.
Där jättegravarna finns, alltså sådana här isdyra formationer som är urholkade.
Mm.
Bland annat en 10 meter djup.
Mm.
Sådana här, väldigt imponerande.
Mm.
Nu var de dessvärre fulla med vatten och is, så man får inte riktigt den där bilden av hur stora de på riktigt är. Och du kan inte se det där klotet som ligger på botten där heller. Mm. Så det där, jag rekommenderar det här till sommaren också. Och sen körde vi vidare norrut från Askola mot en kommun som heter Pukkila, som jag medvetenligen aldrig besökt tidigare. Och då noterar vi plötsligt att hej, vi är på väg ut ur Nyland. Vi är alldeles vid gränsen mellan Pukkila och Orimattila. Så vi körde några kilometer norrut längs med den här vägen. Och jag var jag var livrädd faktiskt i något skede. Vad säger de när man kommer liksom körande? Ja. För uppenbart har jag ingenting att hämta åt det hållet. Och jag vet att man inte ska köra dit. Och det finns ingenting längs med den här vägen dit jag möjligtvis kan vara på väg. Annat än för att bara titta på den här.
Just det.
Vad kommer de att göra? Kommer de att ta mitt kort? Vet du? Kommer de att kolla om jag är efterlyst? Vad kommer de att göra? Liksom? Kommer vi att bötfällas? Ja. För att vi liksom... På vilken paragraf då? Liksom? Ja. Du kommer att ställa till med någonting i frustration. Vet du? Sluta det här med att jag sitter i fängelse snart. Vet du? Och så kommer jag dit och säger att här var ju ingen.
Det här blir så här coronas bossmandom där du liksom tar det här hela vägen till Bryssel. Och som verkligen havererar.
Det var det skulle ha gått om det skulle ha varit någon där på posteringen. Uh-huh. Men nu var det ingen där.
Nej, just det.
Så vi skulle kunna köra hela vägen till Lappland fast.
Ja.
Insåg vi ju förstås sen.
Ja.
Att nu borde man ju ta i sin chans och smita i då.
Thelma & Louise-style liksom.
Ja, sen insåg vi ju att skidcentren var stängda så och alla andra hotell också.
Ja.
Så det fanns ju liksom ingenstans att köra.
Nej.
Vart man än åker så är vi lite deppigt på det viset. Men vi smakade på friheten en kort stund.
Ja.
Den pejande tavastländska luften var underbar kan jag säga.
Mm.
Och sen körde vi tillbaks in i vårt fängelse och kände oss trygga och snälla igen. Och ja, vidare till legendariska Mäntsälä Shell för en hamburgare takeaway.
Just det.
Så här, så att just det. Ainola, du vet, Sibelius sommarhem, stängt.
Ja, såklart.
Ja, inget, där kunde vi bara fotografera utifrån. Däremot så var världens bästa mataffär, Järvenpää, alltså Träskända City Market, öppet.
Ja, den blev ju utsedd till det.
Mm. Mm. Imponerande anläggning med det här, fräscha varor och mycket trevligt. Och vara där.
Ja.
Järvenpää är ett fruktansvärt ställe, kan jag hälsa. Ingen orsak annars att åka dit. Det ser ut som om Gud hade gått hem.
Det har ju dessutom det svårsålda svenska namnet Träskända.
Ja, Träsk är ju det vanliga nyländska namnet för en liten sjö.
Mm.
Som inte ska förväxlas med alltså ett träsk.
Nej.
Utan det är liksom, det är bara... Det man kallar de mindre sjöarna. Mm-hmm. Liksom. Så Järvenpää är ju direkt översatt, alltså änden av träsket.
Ja.
Så, och där låg det ju,
just det.
I änden av träsket. Så, men mycket fina gamla kulturbygder och den gamla Kungsvägen är ju jättevacker. Speciellt när du kör västerut från Helsingfors sen. Vi fick se Lojo, inte heller någon vacker stad. Men omgivningen alldeles...
Underbar. Det är jättevackert
där ute. Mm. Ja. Ja, just det, du känner till det. Och där finns mycket sjöar och sånt här. Och fina kuperade landskap. Och ner till Fiskars och Billnäs och Svartå slott.
Mm.
Också stängt. En stor park man kan springa i och sådär.
Ja.
Så att det känns bra att komma bort från stan en liten stund.
Liten stund, ja.
Ja.
Det här är verkligen någonting som jag har insett. Det är ju helt meningslöst att bo i stan just nu.
Mm.
Det finns inget självändamål eller nästan ens värde med att bo centralt i Helsingfors under en period som denna. Och det kommer bli ännu värre när restaurangerna börjar booma igen totalt. Mm. Man inte ens kan få takeaway längre.
Ska det hända nu också?
Nej, alltså det är klart att det kommer
ske. Du menar av kommersiella
saker? Ja, alltså, förr eller senare så måste de ju förmodligen göra det. Inte alla, men tillräckligt många för att det ska bli lite ödsligt. Ja, nu är det ju ödsligt att gå genom stan. Normalt sett så är jag ju väldigt urban. Jag tycker att det är väldigt skönt att bo centralt. Och har inga som helst liksom, behov av att flytta ut till Lojo eller någon annanstans. Lojo. Men just nu så hade det ju varit trivsammare att bo där.
Ja, absolut.
Och
ändå man behöver se någonsin är Prisma eller ett annat stort varuhus, Bilmarket.
Ja.
Så du åker och veckoshoppar till.
Det finns inget poäng med att gå runt här och kolla på stängda teater. Liksom, eller på... Det är ju ingenting. Det finns inget självvärde i det överhuvudtaget. Visst, det finns vackra byggnader här, men de har jag sett. Så att, det är en väldigt intressant, tycker jag, del av det här. Hur det bara ställs på ända allting på det sättet.
Så du dricker mer än nu för tiden?
Nej, det är inte tur som jag gör det. Men en rolig tanke som faktiskt... Eller rolig. En tanke som slog mig var... Tänk om det hade hänt jubileumsåret. Vilken absurd...
Vilket jubileumsår?
Finska jubileumsåret.
Ja, det är Finland 100.
Ja. För Göteborg fyller ju 400 år nästa år.
Så, okay.
Ja, Och han det måste vara lite nervöst på deras sida.
Uh-huh.
För hur långt det här tänker hålla på. För det kommer ju hända saker som förmodligen är tänkta att göras inför en del publik. Och på tal om det förresten, är också en icke-corona-relaterad nyhet. De ska ju öppna Olympiastadion i augusti, i tanken.
Det är sant.
Ja,
Olympiastadion i Helsingfors.
Den har ju varit renoverad i 4 år.
5 år säkert, ja.
Ja. Och det kostar 300 miljoner euro att bygga om den här skiten. Det är ganska mycket pengar för en byggnad.
Det kan man säga.
Mycket prestige förstås, för det är ändå Olympiastadion pratar om. Liksom. Mm. OS 52 har ju en viss plats i finska historien, om man säger så.
Den skulle ha infunnit sig redan 1940.
Just det.
Men blev uppskjutet på grund av någon eventualitet då också.
Ja, pågick någon slags världsomspännande...
Det tog jättelänge innan de inställde då också, 1940, med tanke på det här Tokyo nu också.
Just det.
Så det här IOK och Finland själv höll faktiskt fast vid det.
Just det.
Att jo, det är klart det blir av liksom.
Ja.
Att, lite bombningar i vintras, visst, men liksom. Vad fan, kom hit bara.
Ah,
det här går till bra. Hitler skärper sig nog till sommaren liksom.
Ja, men det visste man att han skulle göra.
Det tänkte man va?
Mm. I alla fall, 300 miljoner, vad man får för det. Det är en ny Olympiastadion.
Mm.
Och, men tydligen så räcker det inte om man vill också att de som arbetar med stadion ska få hyfsade villkor. Utan de har liksom verkligen kört skit i de här stackars letterna som kommer hit. För det är det ju i praktiken. De har bott i så här baracker nere i Fiskehamnen. Generöst nog då. Som de inte behöver betala för. Och inte fått betalt så de ska... De har liksom fått sparken så fort de har yppat minsta liksom, kritik mot det här. Och i ett fall då, som jag läste om idag, var det en väldigt modig lettisk byggarbetare som med namn och bild går ut och berättar om hur han blivit mordhotad av chefen för den underleverantör till Skanska då, som är byggherre. För det är ju så den branschen att man använder underleverantörer till underleverantörer.
Så är det.
Han hade liksom börjat banda samtalen med sin chef då, på det här bygget för att de var så hotfulla och hade fått med liksom på band liksom ringer och säger liksom att han ska det här, jag måste nästan läsa citatet för det var så grafiskt och så nästan poetiskt att det är värt att citera.
Ska man bli hotad, ska man bli poetiskt hotad?
Ja, faktiskt. Jag ska se om jag kan hitta det. Så här: varför talar du med andra om dina saker? Jag anställde dig fast du inte kan slå en spik. Jag har tagit dig på jobb, så går du och förstör mitt företagsrykte. Lyssna på vad jag har att säga. Var försiktig med mig. Jag svär på min mammas grav.
Oj.
Att jag utsätter dig för samma sak som Jesus Kristus. Jag hänger dig i en av ställningarna och sticker en kniv i din mun och drar inte ut den förrän den når dina testiklar. Det är målande.
Det där påminner mig om The Big Lebowski.
Ja.
Do not fuck with the Jesus.
Ja, det är faktiskt. Det är väldigt bibliskt det hela. Det är,
I'm gonna take that gun and put it up your ass.
Ja.
And pull the trigger till it goes click.
Ja, den filmen. Det är, men man får en fin stadion på andra sidan av det här.
Så vi är inte bättre än Qatar.
Tydligen.
Okej, okay. Ingen omkom i dock ändå.
Nej, vilket väl trots allt är en viss gradskillnad.
Mm.
Men, fan. Kan vi inte ta en lite bättre än det där?
Det här skulle ju vara en nyhet om inte det skulle vara för att alla pratar om något helt annat nu.
Exakt.
Det här är ju en massiv nyhet. Nu har det ju inte gått jättebra för stiftelsen kring Olympiastadion. Eftersom de hade ju räknat med kallt att alla vill när efter den här renoveringen ordna sina evenemang där. Medan bollförbundet till exempel var som sådär, att vi kollar vad situationen är. Att vi, liksom, vi har nu i 4 år spelat på helt andra ställen och gått första gången vidare till slutspel. Så det fanns ju inte riktigt någon orsak till att ha den här stadion. Som det där. Men det är ju spelar runt om i Finland, Åbo, Tammerfors och sådant här. Att det där.
Olympiastadion är ju en episkt värdelös arena.
Ja, alltså dels är den dålig på grund att spela fotboll på för att den har den här friidrottsanläggningarna där.
Det är ett blåsmål.
Ja, och det, ja absolut. Det blåser och jag vet inte, byggde de nu tak över hela så att det åtminstone inte regnar på en när man sitter där.
Ja.
Det är klart att det är bättre än innan renovering, det får man utgå från.
Ja.
Men det är fortfarande en arena som jag har svårt att se kommer runt att den är byggd för rätt länge sedan. Och har just en friluftsanläggning i sig.
Mm.
Och, så att,
man kunde ha byggt en ny.
Ja, kunde man det?
Jag vet inte, kanske inte för 300 miljoner.
Nej.
Men, naja. På tal om 300 miljoner så räcker det inte till för att rädda Stockmann.
Det är ju... Okej, ja, vi skiter.
Men du, vill du gå vidare?
Nej, bara det finns en parallell i Göteborg med Nya Ullevi.
Ah.
Där ju diskussionen går, ska vi riva skiten? För den står egentligen i vägen. För det som Göteborg vill göra.
Nya eller gamla?
Alltså den största. Och men problemet är att det är ingen med liksom, ingen vettig stad eller människa i dagsläget bygger en så stor stad i Göteborg.
På grund av att?
Ja, men för att det lönar sig såklart inte.
Alltså, nej, varför skulle det?
Du skulle
byggdes till VM.
Den byggdes väl...
Eller till EM. EM 92.
Nej,
jag skulle säga att det var friidrotts-VM.
Den är äldre än så.
Är den så? Nya Ullevi.
Ja, den är äldre än så.
Ser du det?
Ja, absolut. Friidrotts-VM var ju 95, men den är mycket äldre än så. Alltså Göteborg spelade Ullevi på 80-talet, UEFA-cupen.
Mm.
Så jag vet faktiskt inte hur gammal den är. Men alltså problemet är ju att Göteborg är en eventstad som var Ullevi en stor identitet där. De kan ta in YouTube, de kan ta in sådana artister.
Precis.
Det kan de inte om de inte har en stadion. Att bygga en ny stadion är out of the question. Det kostar för mycket pengar att bygga en stadion för 40 000 människor. Kanske ska bygga en stadion för 20 000 människor. Men då är det inte, då kan du inte ta en YouTube längre. Så att...
Jag skulle inte sakna YouTube.
Nej,
om det bara handlar om dem.
Nej, men frågan är om Göteborg gör.
Ja, det är nog säkert många som saknar dem.
Mm. Okej, förlåt. Det var en passus.
Nej, det var alldeles utmärkt. Jag kommer att tänka på att en av de stora nyheterna som också säkert skulle ha tvinna mera i ens flöde, om inte det skulle vara för någonting att folk talar om något helt annat,
mm-hmm.
Så skulle jag vara att Stockmans varuhus nu äntligen, får man väl säga, lämna in ansökan om företagssanering. Affärsverksamheten är livsduglig, heter det, och det ska vi ju hoppas. Nu kom det ju genast någon lustig kurre som det där så utlyste en tävling på. Vad ska vi göra med Stockmans enorma fastighet alldeles i centrum av Helsingfors om varuhusverksamheten flyttar ut? De har ju tidigare försökt sig på att köra lite är det NKs filosofi att du har liksom oberoende företagare inom den här liksom. Så att det blir liksom lite som ett köpcentrum och så här. Ska vi sen bli mer folkliga för att locka vanligt folk in, eller borde man gå liksom ännu mer high-end och det där. Men problemet är att det saknas kulor i Finland, och det kommer säkert att saknas nu under kommande tider också. Människor som liksom har de här extra hundralapparna som det där. Men de finns, men det är inte riktigt många. Vi. Jag hör inte till dem kanske. Även om jag brukar tycka om att handla, jag råkar ju bo rätt nära, så är det där. Det provocerar alltid någon att kalla Stockmann för närbutiken.
Mm.
Men det har ju inte gått jättebra för Stockmann på länge. De har alltså, är det nu femte vdn under lika, inte så många år, men det där. Men ja, nu liksom, det här är ju the Grim Reaper, den här coronakrisen och paniken nu för alla de här som inte var då kanske riktigt livskraftiga.
Mm.
Så de som står kvar efter det här så har nog antingen rika ägare som har satt in pengar eller sen väldigt, väldigt lojal kundbas. Vi får se hur det går för Stockmann. Jag önskar dem all lycka till, för att utan dem så känns det nog lite som om det inte riktigt finns något att bygga kring i det här stan. Alltså för det är liksom, det är nog... Vad gäller köpmannaskapet i Helsingfors så är det nog liksom flaggskeppet fortfarande, även om du har nya köpcentrum och sånt här, men du har inte här ena. Ingen har liksom riktigt kunnat utmana Stockmann någonsin. Alltså du har deras Stockholms varuhus som ägs av den här S-kedjan som är en av de rikaste i Finland. Men inte har de saknar liksom den här glansen, finessen, den här liksom självklara lyxgrejen som det där.
Ja.
Som Stockholm ändå liksom, deras brand liksom bygger på. Sådär.
Alltså, Stockholm var ju en unik plats. Det var ju, de hade ju någonting som inte ens NK hade. Vilket ju var en absolut självklar... det var absolut en självklar destination om man skulle ha exakt vad som helst. Sån plats finns ju inte längre. Alltså när jag flyttade till Helsingfors för 16 år sedan så kunde man gå till Stockholm och köpa i princip vad som helst. Och man visste att det finns sannolikt. Det finns sannolikt på Stockholm. Det kommer kosta några liksom, extra kronor eller ören. Eller euron då. Men fuck it, orka leta. Det finns ju där. Så,
bastutval. Gå
ja,
dit.
Exakt. Men, alltså, vad som helst. En jävla svettställ. Gå dit.
Champagne seal.
You name it. Ännu bättre. Om du skulle visa att du behöver byta det här. Stockman är det enda ställe jag har varit på någonsin där jag lyckats byta någonting tillbaka som jag inte ens har köpt där. det var inte som en flit. Utan jag bara hade en grej hemma. Men jag trodde att jag köpte Stockman. Jag gick dit och de sa, det här ställer inte vi. Och jag var så här, ni har ju köpt det här. De kollade på det och sa, jaha ja. Och så gav de mig pengar tillbaka på ett kvitto då. Någonting helt annat.
Ditt fel. Det är ditt fel att det är företagsstudering.
Nej, det är inte. För att med den kundservicen så förlåter man ju allt.
Så är det, ja.
Då kommer man ju tillbaka i alla väder. Och det fattar jag.
Om man text.
Jo, men alltså, återigen, det var faktiskt inte, jag insåg inte det.
Jag visste inte att du var kriminell. Alltså.
Det var inte, ja nu fast nu åker jag dit va. Men
typiskt svenska kommer hit och ödelägga Stockholm.
Okej, det var jag. Men det var ju fantastiskt, samma sak med deras bokbutik som ju, bokaffär som ju var, vågar påstå, enda jag varit i smart närheten är ju liksom vad heter den butiken i på Friedrichstrasse i Berlin? Kaufhaus
på Friedrichstrasse?
Ja, skitsamma.
Du tänker inte på Kaufhaus der Welt?
Nej,
det är, alltså det är västens.
De har ju, det är ju bara, det är bara flö. Det tycker jag är en helt annan sak.
Mm. Jag vet inte vilka du tänker på.
Det finns ett kulturpalats på Friedrichstrasse i Berlin som är en sån bokbutik, musikaffär etc. etc. Som är fantastisk. I alla fall var det när jag var där.
Mm.
Akademen var ju överlägset allt som finns i Sverige, men fortfarande finns i Sverige. De slog allt. Så är det inte längre.
Mm.
De har tappat hela den här, just glansen, de har tappat hela allt som flärden.
Det har pågått en längre tid.
Såklart. Lite synd, men så är det ju. Men jag håller med om att skulle de försvinna helt och hållet, skulle man ta bort Stockman helt och hållet och sätta typ vad det skulle vara, jag vet inte vem som skulle få för sig att gå in i den byggnaden och liksom vad det skulle vara för någonting.
Mm.
Men något vad som helst annat, nej, det skulle hela liksom gravitationen till Helsingfors skulle förändras. Nu är ju Tre Smeder absoluta centrum i Helsingfors.
Man skulle nästan säga det.
Jo.
Ja, visst kan man säga det. Alltså, ja, Stockman, skillnaden, Tre Smeder, Forum, ja. Där liksom änden av Mannheimvägen, ja. Början av Mannheimvägen.
Ta bort Stockman, jag är inte säker på att det är så länge, faktiskt.
Nej, alltså tyngdpunkten hade ju försökt flytta, alltså först mot Forum 1985 och sen för 10 år sedan mot Kampen med det här nya det här där de byggde busscentralen och allt det här liksom också. Men envist håller väl Alexandersgatan nog vid Stockman. Ganska bra gravitation fortfarande.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och Esplanaderna förstås, med den enda lyxbutiken vi har i hela Helsingfors. Louis Vuitton.
Och numera med tomma skyltfönster.
Ja, precis. De har ju trådde att ha något bevakat där.
Och precis, ju... alltså, det kommer inga turister, kan inte vara öppen.
Nej, förstås inte. Och du kan ju inte riskera att någon tar en väska därifrån. De väskorna kostar ju 800 000 liksom. Det är klart att du måste stämma hela butiken. Liksom. Annars måste jag ha en vakt där dygnet runt. Liksom.
Det är sant. Usch. Det är konstigt.
Det var den enda lyxbutiken vi hade. Det finns ju ingen annan high brand butik, alltså för så här lyxbrands.
Nej, det finns
i hela stan.
Nej.
På det viset är vi liksom fortfarande. Jag menar, jag tänkte säga att vi är i Sovjetunionens grepp. Men liksom, till och med i Moskva så har de ju precis varenda high-end märke man kan tänka sig.
Det behövs ju behövs ju väldigt rika människor.
Ja, det behövs ju det. Ja. Och vi saknar ju det.
Nej. Trots den här 15:e platsen i världen.
Fattiga är vi och fattiga ska vi få bli. Så har det sagts i skaldens penna. Tyvärr så är det så. På tal om skaldens penna så var det ju en av våra nationalmisantroper som avled här i helgen. Mm. Jag vet inte om namnet Pentti Linkola säger dig någonting.
Inte mycket.
Okej, han var på 1980-talet och 90-talet så här framstående. Säga rakt ut en ekofascist, alltså ekologisk fascist, som det där pläderar för knapphet, njughet, liv i mörker och i armod och massmord av människor.
Han skulle ju älska det.
Ja, det är lite ironiskt att han dog just när hans stora verk var på väg att det där fullföljas. För han har ju ofta talat om att han ser fram emot ett virus som decimerar jordens befolkning. Då när Irakkriget började 2003 så är det där. Så var hans enda invändning att de lyckas knappast slakta tillräckligt många av de där araberna.
Kul kille.
Och det finns trevliga utdrag ur den här. Ska se om jag hittar det, för jag höll på att gräva fram det här alldeles medan vi pratar om hans program. Han var nämligen med i alldeles i början av den gröna rörelsen som sen blev Gröna förbundet, som nu för tiden är partiet Det gröna, som det här han ville bli chefsideolog för dem. Och under det konstituerande mötet 1986 visste Tammerfors, så gick han, så kom han dit med en sån här tanke. Här är några poänger ur hans programförklaring. Finlands befolkningstal måste droppas ner till någonstans mellan 1 miljon och 100 000 genom att reglera födslar. Import och export av all livsmedel bör förbjudas. All elektricitet ska produceras med inhemsk vattenkraft. All värme med inhemsk trä. All reklam och skyltfönsterbelysning ska förbjudas. Utomhusbelysning tillåts i tätorter vid höghusområden fram till klockan 24. Sen är det mörkt.
Ja.
Privatbilismen kommer att avskaffas. Och alla existerande bilar ska beslagtas. De kommer att användas som taxin, inte bara under följande årtionden, utan århundraden.
Okay. Kul.
Århundraden.
Ja.
Ska man åka i en 80-talsbil?
Absolut.
Yep. För personer över 60 år kan man godkänna moped. All produktion av goods är avhängigt statens tillstånd och måste minimeras till en hundradel av nuvarande produktionstakt. Socialskydd existerar ej, och gör det så ska det inte gynna svaghet eller lättja.
Han verkar
ju... Trevlig kille.
Ja.
Mm.
Det är roligt.
Du kan förstå att han får gehör bland finnar alltså, som ju vill minimera livet.
Alltså det är ju, man behöver inte, once in a fortnight så kommer det ju någon typ som är sådär och som råkar få makt.
Har din mick nu paja igen? Nu är den på.
Okej. Okay. Ja, hörs ser... inte. Jo, jag hörs.
Ja.
Okej. Okay.
Nu kommer det att stängas av snart.
Okej. Okay. Ingen batteri eller?
Ja, batteriet är snart slut.
Ja, ja.
Så vi får väl avsluta här. Men några omdömen om Pentti Linkola här på slutet.
Nej, men every now and then så kommer det ju en typ i världen, någon Pol Pot, och får makt som är sådär. Och så det är ju verkligen så här. När så här människor pratar så alla borde gemensamt bara ta bort dem, köra ut med skogen. Och så sätta dem där och så håller de så långt borta från andra människor som möjligt.
Vilket var han gjorde. Han blev besviken på Gröna förbundet, på mänskligheten. Flyttade ut och jobbade som yrkesfiskare.
Ja, bra.
Resten av sitt liv.
Ja. men det är bra, så kan han vara där och göra sin grej.
Mm.
Och skadar han ingen, i alla fall alldeles få.
Och skrev sina böcker som hade sina.
Det tycker jag är helt okej. Okay. Ja, helt okej att skriva böcker. Ja, det blir värre när de hamnar i regeringsställning.
Ja, han åkte ju inte ut och liksom deltog i folkmord, vad jag vet.
Nej.
Till exempel. Och det som jag brukar säga, och det här kanske kan vara avslutande orden för idag. Om det är så att man tycker att det finns för många människor i världen, så är det hemult att börja gallringen med sig själv.
Helt rätt.
Här är scenariot. Nu har jag stött ner. Jag är inte med för att låna oss.